Herren är alltid vår trygghet. Han bär oss i sina armar. När skaparen leder vår väg så förblir vi i trygghet. Amen. Kära vänner, bröder och systrar. När vi nu fortsätter kvällens möten så ber jag att få läsa från psalm 103 och orden lyder i Jesu namn. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till oss, till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Till så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvissar han vår synd. Amen. Kära vänner, åhörare här i tältet och på mötesområdet och ni som är på väg hem och ni som sitter vid internet och lyssnar på dessa predikningar. Detta är Davids psalm som vi läste. Davids livsskeden har vi idag fått höra predikas. Hans lyckanden i livet, men även hans misslyckanden. Hur David fick erfara att Gud hittade honom när han hade gått vilse. Här ger David en bild av hur Gud tog honom i sin omsorg igen och fick bättringens heliga nåd. I denna psalm så är det en enskild Guds barns tacksamhet mot den himmelske fadern. Av allt det goda som Gud har givit henne. Och därför vill hon tacka Guds heliga namn. Vi ber i Fader vår att Guds namn skulle bli helgat i vårat liv. Det betyder att vi förväntar oss allt gott och att vi vill leva efter hans vilja. Aposteln Petrus uppmanar oss i första Petrus brevet. Var heliga så som han var helig som har kallat er. Gud har kallat er kära bröder och systrar. Gud har kallat oss till sina barn. Han har visat oss sin godhet och det får vi vara tacksamma för. när vi vidare läser denna psalm. Och som jag tog till text för min predikan, så ändras vyn. Det blir en annan bild. Och då talar den om Guds folk, som jag konstaterade. Tron är Guds gåva. Det är en personlig sak. Men å andra sidan, så genom denna gåva så är vi delaktiga i Guds familj. Vi lever i trons gemenskap med varandra. Min sinne var värmt när jag kom till denna predikotur. När jag fick höra hur många bar mig till med sina förbön till himmelske fadern och önskade välsignelse till denna predikotur. Det är en dyrbar sak när man får bo i Guds rikes kärlek. Något bättre kan man inte ha i livet. Första och andra versen tar fram hur det finns en själ i människan. David uppmanar själen och det som finns i det innersta att tacka Gud och Guds namn som räddar. I första Moseboken så berättas det alldeles i början hur Gud skapade människan från jordens stoft och blåste anden i honom, och så blev människan en levande själ. Vi är skapade av Gud. Alla människor är skapade av Gud. Och Gud har givit oss livet. Och när en själ finns i oss, en oförgänglig själ, så skiljer vi oss från allt annat skapat. I alla människor finns en längtan till Gud och till Guds vilja att alla människor ska bli räddade och komma en gång hem till himmelen. Därför har vi här i mötet förkunnat Guds ord med all dess rikedom, har kallat till bättring och kallat till Guds rike och predikat alla synderna förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Vi är skapade av jordens stoft. I syndafallet så blev människan fördärvad. Vi är alltså förgängliga. Så som all jordiska blir förgängligt, så ska även vår kropp en gång förmultna. I syndafallet så blev döden en del av oss. I predikaren skrivs att stoftet återvände en gång till jorden. Stoftet eller jorden som människan är skapat av. Men anden återvände till Gud. Vi har genom skapelsen är vi likvärdiga och på samma streck. Att alla våras liv är i Guds händer. Oavsett om vi är sjuka eller friska. Om vårt liv skulle hänga på något hjälpmedel, så är det liv som, så är det Gud som håller oss vid liv. Och när han ser det lämpligt tar vår anden bort från oss, så slutar vår jordsliga kropp att leva. Men Bibeln talar också om en annan bemärkelse om anden. Guds ande samlar församlingen. Den kallar församlingen. Och genom evangeliet har Guds ande kallat oss och helgat oss och bevarat oss som troende. Och bevarar oss även idag. Det finns anledning till tack. Genom tron har vi fått hoppet om framtiden. En sådan framtid som håller, som inte försvinner. Profeten Jesajas påminner oss: om ni inte tror så orkar ni inte. Förgängligheten som verkar i oss, som vi är delaktiga av, syns på många handa sätt. I våra liv finns många handa svårigheter, plågor och sjukdomar. Som vi nyss hörde om genom brodern, hur han predikade, hur det har i alla tider funnits så i Guds barns liv. I förbönerna kommer denna förgänglighet fram. Denna förgänglighet betyder att vi har en benägenhet till synd. Vi får till stånd felaktiga saker. Vi gör sånt som vi inte vill. Som också Paulus påminner oss om i sin epistel. Det goda vi vill göra, det gör vi inte. Utan det onda vi inte vill göra, det gör vi. Sådana finner vi oss själva som människor. Men förbönen påminner oss också om det. Hur denna förgänglighet berör oss ont i många plågor och besvär. Och vi kan inte alltid som människor veta hur den börda någon annan människa lever under. Och något, ibland är det en sådan situation. När någon berättar om sitt eget liv så upplever vi en svårighet i hur vi ska förhålla oss till det denne berättar. Vi har svårt att ta emot det som berättas för oss. Fast vi å andra sidan minns att aposteln Paulus uppmanar oss att bära varandras bördor, och i det uppfylls Kristi lag. Vi märker att vi behöver Guds omsorg, hans råd, var och en av oss. I förbönen bär vi varandra nära, både nära och fjärran, fram till den himmelske fadern. Och vi närmar oss den himmelske fadern därför att han har gett oss möjligheten eller rätten till det. Vi är den himmelske faderns barn. Därför får vi komma honom nära. Och han har lovat att höra våra böner och våra tack. Och de många olika anledningar till tack som vi inte märker i våra egna liv. När vi tänker oss denna dag som den himmelske dag fadern har givit oss. Ett soligt väder. Ett sådant väder som det är lättare att bege sig till hemresa. Att återvända till vardagens pyssel. Fast de samma problemen som finns i livet, de finns också då ledsna. Men genom sin nåd har Gud här på mötena vederkvickt vår själ. Vi tänker oss de prövningar här i livet som är kopplat till det timliga, så finns det sådana frågor som vi inte kan svara på. Sådana saker, sådana situationer där vi inte har någon som helst svar. Vi måste bara konstatera som Paulus, när han hade en sådan plåga i sitt liv som vars betydelse vi inte kan förstå, så skriver han att 3 gånger han bett att man skulle få ta bort denna plåga. Men Herren svarar honom: förbliv i min nåd. Och Paulus skriver om hur Guds nåd är stark i de svaga. Där det inte finns egen kraft, egen visdom. Där livet och dess prövningar har klätt av människan. När vi tänker oss Davids liv, så var det så att han hamnade i en hög position, men han var besviken på sig själv när han fick prövningar som Gud prövade och talade till honom genom. Hur dyrbar sak det är att leva som Guds barn, som ett hörsamt Guds barn. I dessa förböner där man ber om hjälp i plågor och sjukdomar, så ber man också om att Gud skulle uppenbara sig själv och sitt väsen för en sådan vars Gud är vilse, som har förlorat trons dyrbara gåva och hamnat i otro. Därför är Hebreerbrevets ord: det är gott att minnas en sådan som erfar idag att jag inte har fått komma i Guds barnaskara. Om ni idag hör hans röst, så förhärda inte ert hjärta så som ni gjorde då när ni gick mot motstånd. Guds nåd är så rik och omfångsrik att det kan lyfta från otro till tro och livet. Gud kan genom sitt ord öppna en sådan källa där du får ösa det vatten som ger ett evigt liv. Från denna källa har vi var och en fått ösa, och vi har genom detta vatten fått vandra än till denna dag. När Gud, kung David, betraktade sitt liv och framtiden, så kom tacket ifrån att Gud hade givit honom alla synder förlåtna och helat han ifrån hans synder. Det var den plågan som kom från syndafallet, när synden kom till människan och benägenheten till synd. Och alla dessa plågor som vi har i livet och i vardagen som vi kan ha. I dessa behöver vi den närhet från den andra och närvaro. Psalmförfattaren påminner efter den texten vi läste: ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. När Gud ger prövningar i livet och ger svåra tider, så förbereder han också den dag vi ska fara härdan i det. Broderns och systerns närvaro bär i det framåt. Men när Gud vet vår början och vet vårt slut och vet hurdana vi är, så ger han inte sådana prövningar att vi inte skulle orka med dem. Gud ger själv krafter att klara dessa frestelser, och i det så stärks vår egen tro. Och vi kan se när vi betraktar tillbaks på någon svår fas i livet vi har kommit över. I psalm 144 skriver författaren: så funderar vad människan är och vad är människobarnet. Du kommer ihåg honom. Du har omsorg om honom. Det är bra för oss att påminnas en sådan vandringsvän som lever själv. Att man plågor, så har den himmelske fadern lovat att vara nära. Och i Jesajas bok blir vi påminna om att han ska inte släcka en falnande låga. I aposteln Paulus ser i Romarbrevet det plågor som finns i livet, att de plågorna som finns idag, som vi lever idag, de är ingenting mot den härlighet vi kommer att få ta del av. Hela skapelsen längtar efter Guds barns uppenbarelse. Allt skapat ska lämna ut mig själv, känner alltså med mitt förnuft Guds lag och mitt köttliga natur synes var. Vi är alltså köpta fri under döden och förgängligheten. Vi har fått det levande hoppet om himmelen genom tron. Men hela skapelsen väntar på att vi ska komma till samma frihet. Den dagen ser vi fram emot när Kristus kommer tillbaks till jorden och han kommer att hämta oss hem till sig, till himmelens hem. Men fram till det behöver vi krafter på denna färd. Vi behöver en sådan kraft som människan inte kan ge oss, utan Gud kan ge oss det genom sin församling och mitt i sin församling. Jesus gav det löftet att där två eller tre samlas i mitt namn, där ska jag finnas mitt ibland dem. Och när Luther på sin tid tänkte på detta och skrev, så konstaterade han att vi lever en guldtid när Matti och Maja kan predika för varandra syndernas förlåtelse. Eller du, ni i mötesbänken, där finns levande i källan. Och så är det också hemma när vi lever i en familj. Och den himmelske fadern har ordnat så att även en sådan som lever själv, så har han i Sion bröder och systrar. Vi är aldrig alldeles ensam. Att plågas är en del för, och även Kristus plågades. Och han var tvungen att plågas och dö för våra skull. Och den kröningskrona som vi väntar på, den får vi efter vår vandring i tiden. Här i tiden så kröns vi med nåd och barmhärtighet. I Bibeln kan vi läsa att Gud är helig och allsmäktig. Han bor i höjderna och i helighet. Och finns nära de som har ett brustet hjärta. Att något har gått sönder betyder att vi känner oss själva. Vi vet vad förgänglighet betyder hos oss. Vi är för egen del syndiga. Ändå ger Gud oss syndiga varje dag synderna förlåtna. Inte av egen förtjänst. Inte via egna gärningar. Utan Kristi förtjänst skull. Hans rättfärdighet är vår trygghet. Och när vi ser på den dagen, som det skrivs om här i salmen, att Gud har domen. Han kommer med rättfärdigheten och domen för alla som lider av felaktigheter och plågor. Även orättfärdigheter, bland dessa får vi be. Så som brodern nyss i sin predikan påminner oss om, att vi ska älska även i denna situationen. Här i tiden så döms vi med nåd och barmhärtighet. Här är Kristus förlåtaren. Han benådar oss här i sin församling. Men en gång är vi inför den himmelska domstolen. Och Guds rättfärdighet är då också vår trygghet. Han ser inte på våra gärningar. Min son har försonat dessa människors synder. Hans försoningsarbete har varit vår trygghet till den stunden. När jag talade om om förgängligheten eller om bedrövelsen, så som det skrivs här i Gamla testamentet, så blev Gud själv delaktig av denna förgänglighet själv. Evangelisten Johannes skriver i Judevangeliet att ordet blev kött och bodde mitt ibland oss, och vi fick se hans härlighet, sådan härlighet som han ger en enda son. Han var full av nåd och sanning. När David fick tro sina synder förlåtna, Natan förkunnade syndaförlåtelsen, så såg han på det Guds löfte som uppfylldes vid julen när ordet blev till kött. I Kristus blir Guds helighet så nära människan, och finns så nära människan idag, du kära åhörare idag, att du kära åhörare är kär för Gud. Du är viktig för honom. Han vill upplyfta dig och trösta dig, att du skulle orka tro. Att genom tron att du har en framtid mitt ibland de sakerna som du står i vardagen. Då saknas det inte någonting i livet. Jesus påminner oss om i bergspredikan att söka en Guds rike och hans rättfärdighet, hans rättfärdiga vilja, då ska ni få allt annat. Vi väntar på den dagen när vi får höra dessa orden: kom min faders välsignelse, och äg det rike som är förberett för er från tidernas begynnelse. Därför idag och dessa mötesveckors slut och alltid på Guds barns möten så predikas en fullkomlig förlåtelse. Som denna psalmförfattare beskriver, så högt som jorden välves över jorden, så låter han hans nåd öka sig honom som är rädda för honom. Här på mötesområdet är vi en sådan grop som har fyllts med jord, som en meteorit från himlen har gjort här. Vi förstår inte rymdens storhet. Vi har många frågor där vi blir ordlösa och vi förundras hur Gud har skapat en sådan värld som en människa inte klarar av att mäta, vars gränser en människa inte klarar av att rita fast han försöker det. Men Guds nåd är lika vid och lika stor. När Jesajas betraktade detta så gav han ett löfte i sin profetia och tröstade den tidens Guds barn med detta textstycke som vi har hört i detta möte vid flertal tillfällen, som är ett kärt ställe för oss. Han betraktade Kristi återkomst. Han bar vår plåga. Han bar våra sjukdomar. Vi trodde att Gud skulle slå honom, fast våra brister och våra fel hade genomborrat honom. Han stod ut med det straffet. På det viset gav Gud genom profeterna ett löfte om förlossaren. När så tiden var uppfylld, så uppfylldes detta löfte. Och detta uppfyllda löfte får vi förundras över. Och av det får vi leva av även i denna kvällstund. Och enligt detta löfte har vi varje predikan påminns. Det kallar även sådana som lever utanför tron. Jesus tog den törnekronan som gjorde sår på honom för att rädda oss. Och när han tog på sig det och tog på sig att vandra bredvid oss, att bli människa, Och i det kan han försona våra synder. Gud var tvungen att komma så långt ner att han skulle bli en människa och bli till kött. Och när han har lidit döden och uppväckt från de döda på tredje dagen. Och så är påskens händelse sant. Och vi tror på uppståndelsen. Och vi tror att vi också ska bli uppväckta från de döda. Vi har ett levande hopp och vittne om det. Kristus har blivit uppväckt så för oss. En dag som vi inte vet om, så kommer vår fördärvade del bli kvar här på jorden. Och vi får komma till himmelens hem, och där vi får en ny kropp, en förhärligad kropp som inte det finns några brister och fel på. Och vi kan inte falla i några synder, utan det är en fullkomlighet. Och i himmelen får vi se Guds anlete för evigt. Och för den skull tror vi, inte för dessa timliga saker, utan för att vi en gång ska komma fram till himmelens hem. Men Guds frid, som i evangeliet ikväll erbjuds, som Gud själv vill styrka i ditt hjärta, det är sådant att det redan här i tiden ger mycket. I Filipperbrevet skriver Paulus att det går över människans förnuft, denna Guds frid. Det är sånt man kan någon gång förundras över när man är vid sjukbädden eller möter ett svårt skede eller möter någon människa som lever ett svårt skede. Att hur det ger en trygghet i den situationen, något som inte är den här världen kan förstå. Och den här friden har Jesus själv lovat i sin avskedstal. Min frid ger jag er, inte den friden som världen ger. I Jeremia bok så påminns vi, och framförallt ni unga, men också i människor i alla åldrar. Mina tankar är fridens och inte förgörelsens tankar. Jag ger er hoppet om framtiden. Psalmförfattaren beskrev Guds godhet och förlåtelsens storhet. Och det vill jag framföra här nu i min predikan. Du får tro. Kristi försoningsarbete skull, alla dina synder, frestelser och tvivel förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Du får vara vid tryggt sinne. Alla synder är förlåtna i Jesu namn och blod. Jag kom hit framför er för min egen del väldigt frestad och tvivlande, och ber att få fråga, får jag tro mina synder förlåtna? Jag vill tro tillsammans med er, era kära bröder och systrar. Så här förblir vi i Guds och hans nådeords förbarm. Och jag vill påminna dig, ifall det finns någon som lyssnar på detta, som tvivlar över om hör Guds nåd verkligen till mig, så är det just till dig den hör. Och har vi gott mod, min son och dotter, dina synder är dig förlåtna. I Jesu namn. Amen.